Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till våran podcast Kulturbarnen, avsnitt 102.
Wow!
Med mig, Ida Tirén, författare och kulturjournalist.
Och med mig, Pontus de Wolf, äppelskördare och musikproducent.
Välkomna!
Välkomna! Hur är det med dig, Ida?
Jag är faktiskt på ett bra humör. Inte på ett så här, vilket är lite ovanligt för mig, att det inte är så här euforiskt eller typ jättedåligt. Utan det är ett stadigt positivt humör. Det är min förhoppning inför vintern att jag ska hålla på den här nivån.
Ja, det är väldigt skönt att vara i någon slags upper mid.
Ja, det är det perfekta läget. Jag tror det har att göra med att, ja, vi kan gå in på det sen. Men hur är det med dig, Pontus?
Det är fint. Jag är på Gotland i min sons rum och det puttrar en ragu på spisen. Vi har precis mustat äpplen från årets skörd.
Den var otroligt idylliskt.
Ja, och det gjorde vi direkt efter att jag slog gräsmattan med lie, såklart.
Såklart. On brand.
Ja, nej, men det är så här, ja. Eftersom jag har ett väldigt stillasittande jobb i stan så diskuterar vi ofta liksom träning och gym och så här insatser man kan göra för sin kropp och sin hälsa. Så att man inte bara käkar bullar och går ner sig. Och det, där är det ju oslagbart, alltså lia och jobba i trädgård. Det är för mig det absolut bästa liksom.
Ja, men jag minns att jag läste någon, jag var yngre, av något sånt här, förr i tiden, att de hade något sånt här ställe, de skickade ut alla deprimerade ynglingar och överbelästa intellektuella ungdomar, skickade ut dem på någon sån här solen och klippa gräs och de, Amelia antagligen, och hålla på liksom. Och alla mådde ju skitbra, solbrända och glada och starka, och alla blev inte deprimerade längre. Så att, ja, det ligger väl något i det där.
Det som är i filmen G från 85 eller vad det är, när han hash-killen, han skickas ut i en segelbåt och får hjälpa till en sommar och sen mår han bra. Man behöver ju en uppgift här i livet.
Jo, och det finns ju någonting med att känna sig behövd som är väldigt viktigt generellt.
Ja.
Och det är ju därför jag har det här frilanskontoret nu som jag befinner mig i. Jag sitter i en källare här inlåst i ett litet rum som luktar lite sågspån. Så att inte lika idylliskt som ditt hus på Gotland. Men jag är glad ändå faktiskt. Så att det är lite därför jag valt att hyra det här frilanskontoret nu. Efter många år av att jag envisas med att sitta hemma och jobba. Eller på kaféer och så vidare. Men det är något fint med det här att komma till en plats, nu sitter jag här och arbetar och jag klär på mig kläder och jag sätter mig på en ergonomisk stol och liksom och nu har jag också, jag vill inte hänga ut något namn, jag ska kolla med om det är okej, men jag sitter bredvid en författare som det går väldigt bra för, och det är också inspirerande att säga just det, jag befinner mig i en miljö där det händer saker, det känns ändå kul tycker jag.
Man ska ju befinna sig nära dem man vill bli mer lik, liksom.
Ja, men lite så, att man känner att man, ja men det ligger något i det där, känner att man umgås med, det här är nivån jag själv tycker att jag befinner mig på. Liksom. Alltså, jag tror att man lätt dras med, framförallt blir tydligt neråt. Att man gärna kanske befinner sig i sammanhang där man bara, är det här jag? I det här lagret där jag jobbar och trivs inte kanske. Eller vad det kan vara man gör som, man kanske trivs jättebra med det. Men om man hittar något jobb där man inte riktigt trivs och känner att, är det här bara allt jag är? Liksom. Så att, ja, det är nog bra att befinna sig i en aspirerande miljö.
Ja, men man ser ju på sig själv på ett annat sätt om man har ett jobb att gå till. Alltså jag skulle ju kunna spela in i teorin nästan all musik jag gör på jobbet hemma. Men då skulle jag ju liksom, då blir man ju deprimerad för att man inte har den här självkänslan. Eller då håller man ju på med sin hobby typ.
Mm.
Om man håller på med det för länge så kan det kännas som det.
Jo.
Det är väl också det som drar alla, alltså under pandemin så lärde sig alla företag att de kunde tjäna jättemycket pengar på att folk jobbade hemma. Mm. Att de inte behövde så här kontorsplatser och så. Men nu går det faktiskt en våg genom så här tech och dataspel och animation och sådana liksom killbranscher, vågar man kalla det? Nej, det är det inte. Men så här, saker som
kill adjacent.
Saker som gick att jobba hemma vid med under pandemin. De människorna har plötsligt kommit tillbaks och krävt sin arbetsplats liksom. Och då är man tvungen att säga upp jättemånga. För att man har liksom, det var väldigt billigt att anställa under pandemin.
Ah.
Eftersom man inte behövde tillgodose med liksom kontorsplats eller arbetsplats. Så nu är det svårt i sådana branscher.
Men det är också mycket annat som pågår i den branschen, tänker jag. Det är ju lite hårda tider av andra skäl. Räntan som går upp och billiga lånen försvinner och startups investeringar och så vidare. Men det ligger ju något i det där att man behöver ett sammanhang. Låt oss bara säga det. Och jag tycker också, tänk om man är typ konstnär. Om man har en ateljé, då är man konstnär på riktigt. Har man ingen ateljé, är man då konstnär? Alltså jag tror det finns nog en sån här bild av att man liksom har någon slags plats att vistas på. Så nu efter det här så kommer jag nog visa av den här erfarenheten nog försöka fortsätta ha ett frilanskontor. Det behöver inte vara så dyrt. Jag betalar liksom 1 och 7. Då har jag en delad plats som jag inte har på heltid. Men det är ju inte någonting nästan. Alltså det är ju bara nu är det bara ett skrivbord. Det är ju inte ett eget rum. Men det räcker för mig. Och det är inte alltid folk här. Just nu är jag här själv till exempel. Det är precis söndags eftermiddag. Folk har väl annat för sig. Fint väder. Men det var bara jag och nyss nämnda författare som var här tills alldeles och gick precis hem. Men jag tror att mitt tips till andra kulturutövare är faktiskt att göra det här, måste jag säga.
Ja, och som liksom som sanna konstnärer så jobbar man ju i ateljén då hela dagen. Sen kommer man hem och jobbar lite mer. Så att det har ju även en... Ni behöver inte sakna livet då ni målade hemma. Eller skrev i ditt fall.
Nej, precis. Jag brukar alltid printa ut liksom någonting. Eller inte alltid, men ibland printar jag ut något jag har skrivit på. Och så kan jag titta på det med nya ögon när jag kommer hem till exempel.
Ja, det är superspännande.
Mm.
Det var en solskenshistoria när vi kom ner den här gången. För att vi, Gotland har ju liksom problem med vatten. Nästan alla, inklusive vi, har egen brunn som är borrad och sådär. Och i år var det väldigt torrt fram tills att det blev väldigt vått i juli. Men grundvattnet är ju för det mesta liksom smält snö och is som långsamt ska sippra ner liksom genom sanden och berggrunden. Berggrunden är ett stort ord. Det tror jag, det får vi bipa. För det var killgissade jag lite. Men, men det funkar inte så att bara så här, regn, imorgon har vi vatten i brunnen. Utan det tar liksom några veckor så där för att det ska bli något. Och när det är varmt på sommaren så dunstar nästan allt regn precis uppe på ytan. Så, här. Så att det kommer vanligtvis ner någon centimeter bara. Sånt där är lite svårt. Men vi hade i alla fall liksom, på slutet av sommaren så började vi få dåligt med vatten. Och det märks genom att så här, det tar tillfälligt slut och sen måste det sippra på lite grann. Och sen kan liksom pumpen börja jobba igen. Men sen så kom vi till en dag i augusti då det inte kom något vatten alls. Och sen liksom inte fylldes på. Och vi har suveräna, vi har en VVS-are som så här har satt alla rören i vårt hus sen vi flyttade hit och som liksom kan det som en blueprint, allting. Och han har jobbat på och kommit hit och har nyckel och har inte kunnat hitta felet liksom. Det bara kommer inget vatten. Så att den naturliga slutsatsen är liksom att det finns inget grundvatten, vilket ju är den tråkigaste anledningen. Men sen så visade det sig att det var själva slangen eller röret i marken som hade gått sönder. Och då förmodligen för att det är möss som har gnagt på den.
Mm-hmm.
Så då blir det liksom, då vattnet man pumpar upp åker ut i marken istället. Och kommer inte in i huset. Så det är väldigt tråkigt. Då måste man gräva upp ett stort dike. Och lägga in ett nytt rör. Och det tyckte vi var ett lite jobbigt besked. Men ändå bra att man får reda på vad det är. Men då säger han i samma mening att då kommer vår granne över från en bondgård här. Och är lite nyfiken och så här. Vad är det så? Vi måste det här. Och då har han på liksom eget initiativ, vår granne då, hyrt eller lånat en grävmaskin från en annan bondgård. Och så här fråga. Vill du att jag ska gräva? Och så bara gör de det. Och sen, så istället för att jag liksom öppnar gula sidorna och bläddrar fram så här Schakttjänst Gotland AB. Så kommer grannen bara in med en sån här maskin.
Och bara, men gud vad underbart.
Så underbart. Och så kommer vi hit och allting funkar såklart. Och då har han också så här, jo, jag passade på att lägga ner ett rör så ni kan dra el. Så nu har ni el och vatten ute i ladan också. Så här.
Men ass.
Och det finns liksom, apropå det här hur man känner sig när man har en arbetsplats. Det finns ju, och behövd, det finns ju ingenting som känner sig så som får en att känna sig så välkommen i en socken eller en ny plats där man bor. Som när grannar bara kommer in och gör det här. När man är bortrest alltså.
Oj, va? Shit.
Och det är samlat med att de så här, alltså, de är så underbara och det känns så väldigt, väldigt
men gud, trevligt. Vad kul.
Ja, den där andan måste man ju verkligen alltså lära varann. Den är svårare att göra i stan. För det är mer begränsat med hur man hjälper varann. Men man får börja i sitt trapphus om man bor i lägenhet.
Ja, jag är väldigt god vän med väldigt många i mitt trapphus. Kanske de kanske tycker för många. För jag har alltid det som tankar på. Hej, hej! Så att de kanske tycker att jag är för bra kompis med alla. Men jag tycker om alla jättemycket. Och jag har varit kompis med de som bor under mig nu. Nu är det tredje person. Alltså, det har bytts. Det är tredje olika familjen som bor där. Och jag har varit kompis med alla. Eller nära vän till och med alla, skulle jag säga. Så att, och tänka på hela tiden. Och nu passar de min hund. Och liksom, vi har, men jag är också uppväxt med det där. För att när jag växte upp i Värnamo, alltså en mindre liten stad med 16 000 invånare. Man kände ju alla. Och när jag är där, då träffar jag ju på... Ja, när min dotter gick i skolan där så var det ju samma föräldrar som jag gick i skolan med på samma skola 20 år tidigare. Mm. Liksom. Man har den här relationen, alltså man vet ju vilka alla är och man kan ju lita på varandra och då bygger det mycket på hjälpsåt. Typ när jag växte upp så var det ju alltid sådär, när pappa skulle måla huset så kom det typ 8 gubbar och hjälpte till, som hans polare liksom. Och sen när de målade huset så hjälpte han till med dem. Så att jag uppväxt mycket den där andan, så för mig är det nog väldigt, jag känner mig väldigt trygg med det. Ja. Och man känner sig välkommen liksom. Om man nu känner sig accepterad. Sen kan man ju känna sig utanför en liten stad också. Men det finns något väldigt fint med det där.
Come to think of it. Det är lite så jag försöker jobba i min studio. Att liksom knyta ihop alla. Och så här, att typ, hur kan man tänka både ekonomiskt men också så här, kunskapsmässigt. Hur kan man fördela liksom sin, hur kan jag förmedla mina styrkor till alla de andra och vice versa?
Ja.
Det funkar ju väldigt bra.
Nej, det är samarbete som är nyckeln.
Ja, det var en rolig solskenshistoria. Alltså musik skrivs ju ofta väldigt så här fragmentariskt idag. Att man liksom skickar en loop eller en liten bit eller en refrängförslag och sen så sätts det ihop med någon annans. Och sen till slut blir en hel låt liksom. Det kanske du känner till.
Jaha, inte.
Nej, men lite så här som så som hiphop använde sampling i början av 80-talet och framåt. Att man liksom, man orkar inte, okej, jag har en trummaskin men jag måste ha någonting i bakgrunden och det. Och då hade man inom den kulturen inte tillgång till jättemycket instrument och inspelningsmetoder, så att man började liksom sampla. Ta en liten bit från en befintlig låt istället. För då blir ju ändå det liksom en hook och ett ljudlandskap och någonting som sätter i det på just den låten liksom, och som man kan rappa till då helt enkelt. Mycket sånt där är ju att man som jag får, har ju berättat att jag får jättemånga beställningar och önskemål på piano idéer.
Just det.
Alltså att man så här. Det kan vara att min producentkompis Kanto, som gör vår fantastiska musik som jag klipper jinglar av till den här podden. Han kan säga, jag ska jobba med en norsk R&B-artist på tisdag och torsdag. Du kan väl langa lite idéer. Och då kan det vara rena så här, ackordföljder på fyra ackord i en följd. Fast så spelar jag det på mitt sätt på piano liksom. Och sen så gör jag bara 10 stycken olika varianter som kanske är 10 sekunder var. Och sen så sitter de och bläddrar så här. Ja, det här, nej det var inget bra. Ja, det här gick jag igång på. Det här kan man sjunga det här. Och sen så bygger de vidare, gör ett beat och sen så Så liksom gör de en refräng och så kollar de med mig så här, vi vill gärna behålla den här. Och så kanske de skickar det som en pitch till en annan artist. Och sen så tappar man kontrollen och sen dyker det upp någon gång i framtiden. Ja. Som en liten så här surprise-grej. Så det är väldigt häftigt. Alltså från att, jag är uppfostrad med att så här, man skriver en låt från A till Ö. Sen instrumenterar man den och skriver text. Liksom. Ja. Men det här är ett nytt sätt det för mig att jobba.
Den här stilen introducerades, som jag vet, i liksom den mer poppiga musikvärlden. Det minns jag med Postal Service, det bandet som släppte skivan Give Up. Den kom 2003. Det var en väldigt sån här mega-hit-skiva när den kom. Ja. Det var väldigt revolutionerande. Och det kom liksom från två band. Det kom från, det var sångaren i Death Cab for Cutie, som var ett ganska känt så här, alternativt indieband. Ben Gibbard heter han. Och han började göra musik ihop med en kille som heter Jimmy Tamborello, som också känns som Dental och Figurine var hans liksom elektroniska akter som han höll på med. Och det var fortfarande ganska nytt då att hålla på med elektronisk musik om man gillade indie. Alltså det var ganska uppdelat så här, gillar du indie eller är du poppare liksom? Så finns det elektronisk musik och det är något konstigt. Det var inte som idag när allting flyter ihop och alla håller på med hiphop och alla håller på med. Och det är intressant tycker jag att, och även det var massa andra band som var indragna i det där. Rilo Kiley, ett band. Och det var massa olika indieband som blev indragna där. Men idén då, eller bandnamnet kom ju från att de skickade musik mellan varandra. Att då Tamborello skickade elektronisk musik till, till Ben Gibbard. Som skrev liksom texter och låtar. Han skickade liksom CDR. Alltså en CD-skiva som han hade bränt ihop med någon slinga. Liksom. Och så lyssnade Ben Gibbard på det. Och bara, men jag har en idé. Vad säger som att Such Great Heights, och han bara, men det här låter bra, skicka tillbaka, spela in, skicka tillbaka, fram och tillbaka, och så genom posten då, för de borde få låta för varandra, och då var det post och service, och det var ju innan man kunde skicka filer på datorn, så det blev ju lite mycket komplicerat, men då tänker jag, det var så här tidig version av det vi ser idag, tänker jag, och den blev ju väldigt så, första så här elektro-indie-mötet på riktigt, som blev riktigt stort.
Gud vad häftigt. Vad bra. Jag visste inte att, att det var härkomsten av deras namn.
Nej, men jag har tänkt mycket på det sista tiden. Det bandet, liksom, hur den inflytandet. För att jag tänkte också på The Knife. För de var ju också väldigt tidiga. Jag var bara gymnasiet när de blev stora. Så det är ju 20 år sedan nu. Och de var ju också extremt tidiga i Sverige med att blanda elektronisk musik och pop på det sättet.
Verkligen.
Och det var ju egentligen de först, kanske först med det egentligen. Det var ju så här revolutionerande. Mm. Alltså hur man hörde de här tonerna så här, att det var ändå hennes typiska stil. Hon sjöng ju tidigare, Karin Dreje som sjöng i The Knife, sjöng ju tidigare i Han är School, innebandet. Och det hade jag hört. Jag
med Håkan deras. Hellström också.
Ja, exakt. Han spelade i trummor, just det. Sen bytte han till Broder Daniel för han och sen blev han Håkan Hellström. Men jag tycker det är intressant med den här övergången från den här rena popmusiken till det vi ser idag. Man ser ju väldigt tydlig evolution där. Och nu är allting i ett. Liksom. Det finns ingen uppdelning längre mellan något indie, hiphop.
Nej. Nej, det är bara vad som ger feeling liksom. Så här, vad känner jag för idag? Och alla liksom producenter som jag sitter med uppe på Skeppsholmen är också extremt liksom breda, flexibla. Att så här, nu har jag gått igenom den där genren ett tag. Nu måste jag tillbaka till min disco typ. Ja. Eller att det är sådär.
Nej, men lite som i konstvärlden, vi pratat om att allting flyter ihop lite grann. Vi har pratat mycket om den här podden med olika konstformer. Att det är samma sak i musiken också.
Ja, det var roligt för att nu veckan som gick då, eller precis efter vår livepodd, en av våra yngre producenter heter Mac Fellender-Sai och är väldigt så här bred och gör lite, han gör lite hiphop och så gör han lite house och så gör han ibland K-pop och så går det ibland väldigt bra och så här. Och han började bete sig, han hade liksom, och han har också gjort så här, bara massa piano, loopar och bakgrunder och så här, hållit på ända sedan liksom barnsben och gymnasiet och skolan och så här. Och han började bete sig väldigt konstigt i onsdags. Började gå iväg och ta telefonen ofta och så. Och verka lite svårt att få kontakt med och så. Och så gick onsdagen och så gick torsdagen. Och sen på fredagen så kunde han avslöja att han var med på nya Drake-plattan.
Nej, sjukt!
Jo, men då hade han gjort en så här, en liten piano- eller orgelslinga för 4 år sedan.
Amen.
Som så här, han hade jobbat ihop tillsammans med en kompis. Och sen hade den bara hamnat i skymundan. Kompisen hade lärt känna någon som kände Drake- föreslagit någonting annat, men sen så blev inte det något, och så skickade de den här, och då fick han reda på onsdagen så här, jo, på fredag kommer Drakes nya platta, du är med en låt. Och det är en låt som heter Rich Baby Daddy, okay. Som gästas av Sexy Red Dolls. Och SZA. Så, ja, verkligen. Och det är bara som ett testament, så är liksom SZA, det är väl som man uttalar det, tror jag. Den här soul-sångerskan.
Allt alltså SZA. Ah, jag trodde det var Ja. Ja.
SZA. Okej, välkomna till kulturmorföräldrarna. Kulturboomers får nästa podd. Ja, ni vet vem jag pratar om. Hon la alltså sin sång på torsdagen. Så att han får mer eller mindre veta så här. Ja, det är onsdag idag. På fredag kommer Drakes platta. Du kommer vara med, men hon har inte sjungit än. Utan alltså, det är så här,
framförhållningen är på jäkla... topp. Oh, shit.
Ja, så det är en väldigt low key. Det är liksom svenska musikundret 3.0. För att det är liksom ingen som hinner med att fatta det här riktigt. För att jag läste, och det är stor shoutout då till Mac. Det känns underbart för allihopa
grattis,
i studion. Men det är också ett tecken på att så här, DN recenserar skivan, är lite ljummen, men lyfter upp just det här spåret då.
Jaha, att det är så här,
på den är en lekfull och kul, och där, så här, där gästar de här, och det är jättebra. Det låter som en traditionell, det är en hit liksom. Men de nämner inte att det är en svensk låtskrivare bakom liksom, för att de vet inte det.
Nej,
för att det har liksom inte, det är inte det här basunerandet att så här, och med oss här har vi Max Martin som har upptäckt det amerikanska bandet Backstreet Boys. Mm. Nu har ni en USA-etta. Eller liksom, det kommuniceras inte på samma sätt. Att liksom,
shit alltså.
Wow, hur kändes det? Har du träffat Drake? Eller liksom, det finns ingen... Det finns ingen.
Nej, jag mejlade någon som kanske kände honom en gång.
Ja, och min gissning är bara att sådana som Drake liksom gillar att jobba på det här sättet.
Ja.
Annars skulle det liksom inte ske... På det viset. Att man liksom...
Nej, det påminner lite om min kompis Henrik Nordström. Shoutout till honom, han lyssnar på podden. Han driver också ett företag som heter Kaffebrus.
Har han också gjort en Drake-låt?
Nej, inte Drake. Men jag tror jag berättade i podden, fast det var jättelänge sedan i så fall. Vi har haft band ihop när vi var yngre. Mm. Och vi är väldigt goda vänner och bott ihop och sådär. Och han... gjorde en låt, jag tror det var när vi bodde ihop, under ett artistnamn som heter Melika, som han hittade på. Han släppte den på ett litet spanskt indiebolag, typ. Det här är 2005 eller något. Och sen fick han flera år senare fick han ett mejl med någon, något så här, hej, vi skriver från ett amerikanskt reklambolag, vi har försökt få tag i det jättelänge. Så här. Och han ringde mig, han bara, det här är någon slags Nigeria-brev, liksom, det är fejk. Men då var det att de ville använda hans låt till en Cadillac-reklam. Och så här, låten finns på någon så här obskyr samlingsskiva på något indiebolag i Spanien. Liksom. Ingen som har hört det här. Det var ju innan internet typ. Alltså, det fanns ju internet, men det var ju inte innan Spotify. Liksom. Alltså musik var svårt att ta sig fram. Det var innan Soundcloud. Liksom. Och han bara, ja det kan ni väl så här. Han tänkte så här, hur mycket vill du ha? Ja, 20 000 liksom. De bara, absolut, 20 000 dollar. Så jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var liksom flera hundratusen. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var mycket pengar ändå han fick då. Ja. Det här är 20 år sedan. Och det var ju också bara så här random. Alltså, man vet aldrig vad saker tar vägen. Och det tycker jag är en så här bra liten påminnelse. Att det här är också ytterligare ett exempel som du beskriver. Så man vet inte, man fortsätter göra sin grej så kan saker bara ta vägen någonstans. Får man hoppas att man får cred för också så att någon snor på vägen, men det är ju en annan.
Nej, men det är också det, man vet aldrig liksom hur själva musikbranschen ska förändras heller. För ett par år sedan så släppte ju Pharrell Williams och Robin Thicke den här låten Blurred Lines. Som förutom, alltså han, det var ju tiden när han uppträdde, det var mycket rumpor i bild och sånt där.
Pre-me too. Jag vill bara säga, jag ska bara säga en sak i parentes. En av tjejerna i den här videon som dansar runt halvnakna hyrde min lägenhet i andra hand i Los Angeles under ett halvår. Ja.
Claim to fame.
Ja, precis. Ja.
Men det var runt det året som han uppträdde med Miley Cyrus när hon skulle så här blomma ut och inte vara tonåring längre.
Wrecking Ball den, era.
Exakt. Men den blev ju stämd utav, jag tror det var Marvin Gaye Estate.
Aha.
Alltså för att den liknar en av. Men då, att det var, då var det liksom inte kompositionen som var densamma, utan det var liksom själva soundet och stämningen i den. Och det var första gången som så här, en produktion liksom, för då förlorade de i rätten och det blev ett stort rabalder för att det så här, det skulle kväva, det kväver framtida kreativitet att man liksom inte får låta som ett annat band. Alltså det blir någonting samtidigt som man så här, ja, alltså och Marvin Gaye lät ju som tusen andra grejer, så att det var inte artisten i sig som var liksom the bad guy här, utan det var ju liksom yngre släktingar som ville tjäna pengar på det.
Just det.
Men det har sänt en chockvåg genom musikbranschen som hållit på i flera år, där man är otroligt rädd för att bli stämd. Och det är apropå det här att man inte vet vad som kan dyka upp och hur musikbranschen förändrar sig. För att nu i somras, eller var det förra året som Top Gun Maverick släpptes? Ja, 2022 var det. Då får plötsligt så här, svenska Peter Björn och John ett samtal från bandet One Republics jurister, eller på Universal Music eller så här, som vill erbjuda dem en viss procent av deras nya låt I Ain't Worried, för att den är titelspår på den här Top Gun Maverick och har ett visst trumkomp och en viss visslingssound som ligger väldigt nära Young Folks. Precis. Men alltså inte melodiöst. Ni får lyssna på I Ain't Worried. Den har 1,2 miljarder spelningar på
Det är bra
Spotify.
För Peter Björn och John.
Det är jättebra för Peter Björn och John. Nej, men att det är så här, och det är inte Peter Björn och John som har hotat med att stämma One Republic liksom.
Nej,
de har dels inte, men det är kul att de har hittat på ett sound som är så pass unikt och liksom,
ja, så ikoniskt på något sätt att folk har knippade med
att,
dem.
Ja, men precis, till och med då folk som säger att vi är så nöjda med den här produktionen, men vi vet att det ligger där, för den har ju använts i jag tror en tv-serie och en massa reklamfilm. Liksom.
Säkert,
Så att de One Republic liksom erkände att de hade hört den för sig själva. Och liksom i förebyggande syfte då så erbjuder de en kompensation.
Why not alltså?
Ja, men det är otroligt häftigt. Så att man får ju bara sitta och producera musik, känner jag. Och sen får man hoppas att någon ringer plötsligt. Så bara, yo. Jag har cash till dig.
Pontus Wolf. I don't want you to sue me. So.
Ja, verkligen.
Aj, alltså jag tänkte på en grej. Jag har varit på bio, jag har haft lite så här filmhelg. Jag var på bio i fredags. Jag såg Past Lives, den här nya sydkoreanska filmen / amerikanska, som har varit lite hypad tydligen. Jag har faktiskt inte läst några recensioner. Jag gick mest på den för att det var, jag har köpt såna här filmpass på SF.
Ja.
Då får man halvpriset på
sånt också.
Ja, halvpriset på en film i månaden typ. Och det här var månadens film. Så jag tänkte, ja, det var väl, det ser väl intressant ut, vi kan gå på den. Så jag och Gabriel, min kille, har köpt både två och ett varsitt. Och den var ju hur bra som helst. Och jag är ganska glad att jag inte hade läst recensionerna, för tydligen hade jag fått jättebra recensioner. Så det var bra att jag inte hade för höga förhoppningar. Men den var, jag ska inte hype upp för mycket eller förstöra för någon lyssnare, men jag säger bara, gå den. Jag tror inte man blir besviken. Alltså. Jag har svårt att se att man inte skulle tycka om den här filmen, för den är bara objektivt bra. Typ. Det är alltså en Celine Song heter hon som har gjort filmen. Jag har inte läst på om henne, men jag kan misstänka att det kanske är lite självbiografiskt. Det känns inte otroligt. Och det var intressant för att den utspelade sig på tre tidsplan. Först Sydkorea för 24 år sedan, och sen New York. Två tillfällen i New York, en för 12 och en för 24, eller där. En nutid och en för 12 år sedan. Så det är 12 års cykler liksom. Och man kan nästan misstänka då att hon är exakt lika gammal som mig. Antingen författaren då, eller i alla fall berättaren, eller huvudpersonen. För att det är liksom samma spann. Jag liksom känner igen så här, när hon var 25. Hon hade likadan dator som jag hade då. Hon hade använde Skype. Och liksom, man kunde känna igen så här små detaljer. Så att jag var väldigt mycket i målgruppen på ett sätt. Så det kan ju också påverka såklart. Men väldigt fin blandning av det här sydkoreanska, väldigt så här estetiskt, minimalistiska, väldigt svepande, vackra vyer och små medel.
Wow.
Mycket fin kombination av det och lite så här New York-känsla, Woody Allen nästan. Lite humor, liksom, lite sass och fart. Så det var väldigt fin kombination, tycker jag. Det utspelar sig då, det handlar om en kvinna som flyttar från Sydkorea till Kanada som barn, och sen flyttar hon till New York för att hon vill bli gästförfattare. Och så har hon kvar kontakten med en tidig kärlek då i Sydkorea, och så får man se vad som händer. Och det var väldigt fint, det var så subtilt och inte så uttalat vad som var rätt eller fel och hur relationen skulle utspela sig. Man visste liksom aldrig, inte förrän, jag tycker det kanske lite spoiler nu då, men man visste inte förrän mot slutet hur det skulle gå med de här relationerna. Och det var ganska fint och subtilt. Och det fick mig att tänka på, dagen efter ville jag se film igen. Jag blev lite så här sugen på att kolla på film efter den. För det var så bra. Ja. Alltså jag liksom, och då lyckades jag få med mig min kille och kolla på film. Han är inte så jättemycket för det. Men han gick med på att kolla på Lost in Translation. För han har inte sett den.
Och gick den på bio?
Nej,
du såg inte, den hemma.
Jag ville gå på bio, men vi fastnade hemma.
Ja, jag fattar.
Men, och han har inte sett Lost in Translation. Och den kom ju 2003. Så det är nästan exakt 20 år sedan. Och det är ju Scarlett Johanssons genombrottsfilm. Hon var egentligen bara typ 19 i den filmen. Och hon spelar typ, hon måste spela i alla fall 24. För att hon säger att hon har gått och pluggat filosofi på Yale. Så jag menar, hon måste ju vara minst 23-24. Och hon är gift i 2 år, så hon kan ju inte vara 19 i alla fall. Men jag har inte sett den här filmen sedan jag var 20. När den kom. Ja. Och, eller knappt 20, 18 kanske jag var då. Men det var så intressant att se den nu igen, för jag tror jag såg den flera gånger säkert. Jag hade säkert någon sån bränd CDR av den, eller laddat hem den på något mer eller mindre lagligt sätt.
Och Sofia Coppola är det ju.
Ja, eller det är Sofia Coppolas genombrottsfilm. Och sen har hon gjort många andra. Eller sen har hon liksom Marie Antoinette och alla de här kända filmerna. Men det var intressant för att när jag såg den första gången, då var jag så fokuserad på det här estetiska. Den har ju väldigt tydlig estetik. Det är mycket den här utsikten över Tokyo från det här lyxiga hotellet. Hon tittar ut över staden. Hon ligger där i sina trosor och röker i hotellrummet. Och, alltså det är ju så här perfekt estetik för en tonårstjej att aspirera till. Alltså hon sitter där och är lite bored of life. Och liksom lite för smart. Hon är på filosofi på Yale. Och nu vet hon inte vad hon ska göra. Och bli god vän då, eller lite mer en god vän med den här kända skådisen som är spelas av Bill Murray, som är typ i 50-årsåldern och har en medelålderskris, kan man säga. Och de möts i sina respektive kriser, kan man säga. Men nu när jag såg den som lite mer vuxen, så var det väldigt tydligt att filmen handlar ju om livskris på olika sätt. Alltså dels den här då 25-årskrisen spelar av en 19-åring. Och den här medelålderskrisen spelar av en 50-åring. Och att man kan se så här lite den här livsledan och vad ska jag göra med livet? Blir det bättre, sämre liksom? Vad ska jag göra? Det kan jag ju se och känna igen mig nu. Medan när jag såg den första gången kanske jag mer fastnade i det här estetiska. Liksom det här aspirerande, liksom coola på något sätt. Och filmen var ju också otroligt omtalad för sitt soundtrack. I alla fall minns jag att jag lyssnade på det här soundtracket tills jag spelade sönder det. Det är ju jättemycket låtar där. Och det är ju också bandet Phoenix, det franska bandet. med en väldigt viktig scen när man dansar så här, genom deras låtar. Och hon är också gift med sångaren i bandet, Sofia Coppola. Så det är ju lite sådär koppling. Men jag tycker det är intressant att se den nu igen, så här, återkomma till den. För att jag tyckte inte den var jättebra, ärligt talat. Men det var också intressant, för den var så mycket en sån här film som var där och då. Och den kändes väldigt lite... Ja, men jag tänkte på apropå The Knife. Nu återkommer jag till min spaning. Alltså... Jag lyssnade på The Knife också nu då för att fräscha upp mitt minne lite. Och de är ju otroligt bra band. Alltså jag har ingenting ont att säga om dem överhuvudtaget. Bara wow, genier liksom. Men det är ju inte lika intressant för mig att lyssna på det nu. Alltså det har inte samma tyngd på något sätt. Som när det kom var det så otroligt revolutionerande. Jag känner, oj, det är ingenting som låter så här. Det här är helt nytt. Jag går från bara pop och bara elektronisk till den här hybriden av den här musiken. Och så kände jag också med Lost in Translation när den kom. Också Virgin Suicides var ju också hennes film som också samma era där, Sofia Coppola. Men de hade ju den här estetiken. Det var liksom, det fanns typ inga kvinnliga regissörer på den tiden. Inte, absolut inte några coola kvinnliga regissörer på det sättet. Och hon hade ju såklart möjlighet att göra den här filmen för att hon var Francis Ford Coppola, som gjorde Gudfadern. Hon var hans dotter liksom. Alltså det var ju inte som att hon var från gatan och gjorde den här feta filmen i Tokyo.
Men sån liksom nepotism kan ju skita sig apropå kulturbarn. För hon spelade ju en roll i Gudfadern 3, just där det. Hon blev liksom så extremt sågad vid fotknölarna som att så här,
det visste inte jag.
Det var liksom, hon beskylldes för att Gudfadern 3 är en sån liksom praktkalkon som avslutning på världens bästa filmserie. Så det är ändå starkt av henne att resa sig efter det och bli ha en fantastisk svit som regissör, en svit filmer.
Ja. Nej, men det var väldigt intressant och liksom, när den kom var det ju verkligen det här wow-känslan, att det var första filmen som var så här riktigt coolt soundtrack med aktuell, liksom lite intressant indie-musik, och sen var det den här coola estetiken som var ändå kommer från, även om det handlar om en lite så här problematisk, så här, en ung tjej har en konstig relation apropå den här past lives, också lite så här, vad är det här för relation? Det är lite oklart. Ska de bli, är de kära? Är de vänner? Är de faders, dotters relation? Vad är det för dynamik egentligen? Men det är någonting. De har någon känsla. De har en så här tidigare livkänsla som fått återknyta till den här andra filmen. Men att man har en så här koppling som är lite svår att förklara. Men det är ju lite problematiskt klart att det här så här, en gubbe och en ung tjej. Det är ju lite sliten tråp. Men på något sätt är det lite fint, för det kommer ju från ett... Man kan ändå känna att det kommer från den kvinnliga blicken någonstans. Att hon försöker reclaima den här slitna dualiteten, om man ska säga. Och det tycker jag... Därför håller den ju ändå och känns inte för äcklig eller sliten. Men på något sätt så... Ja, alltså när den kom så var det ändå lite intressant så här, den taken, och jag tycker att den var så, kändes så fräsch och annorlunda när den kom. De här rosa trosorna som hon går runt i rummet liksom, det är den här lite tjejestetiken på något sätt, och som man sen ser i hennes senare filmer också, typ Maria Antoinette och Virgin Suicides och sådär. Men jag tycker bara det är intressant att den har inte alls samma kraft idag. Jag vet inte om Gen Z har upptäckt den, ifall den blivit så här på TikTok. Men det känns...
Nej, det var spännande.
Den har inte riktigt den här punchen som den hade när den kom. Visst, jag är också äldre, så klart ser jag filmen annorlunda nu än när jag var 18. Det kan jag se, men jag har svårt... Både två de här grejerna tycker jag är intressanta, för att de var så otroligt definierade för sin tid på något sätt, och visade på en övergång från en estetik till en annan. Filmen var ju så extremt mansdominerad, och hon var en av de tidiga kvinnorna som kom in, och samma musiken då, att det var det extrema skiftet från det andra till före och efter The Knife och Karin Dörje, liksom Olof Dörje. Så jag tycker det är intressant om de här ögonblicksbilderna, för det är sällan de håller sig lika skarpa i efterhand, för att nu är det bara en del av kulturen, nu är allting Lost in Translation, nu är allting The Knife.
Nej, men jag håller med. Jag blir sugen på att se den nu. Inte minst som en uppvärmning inför hennes kommande film Priscilla. Som ju är väldigt hypad. Just som har premiär nu i november.
Om Elvis.
Priscilla Presley. Ja, exakt. Men tillbaks till Lost in Translation. För att den var ju väldigt där och då också. Alltså som 20-årig kvinna eller tjej, så kan jag tänka mig att det var väldigt skön mode att liksom... befinna sig, att man ville ha den musiken, var hon har det här liksom svävande mjuka känslan över sitt liv, alltså ett väldigt bekvämt stadie att så här, befinna sig. Men sen så är den så kittlande också i att Scarlett Johansson precis blev upptäckt, alltså hade inte gjort så mycket film. Hon hade bara kunnat göra den här i den åldern just då. Och Bill Murray var ju spännande eftersom han var ju framförallt och är ju fortfarande känd som en komisk skådespelare.
Ja.
Och att han gör den här rollen väldigt low key. Och spelar, de spelar den ju jättemycket med blickar.
Mm, men är väldigt subtilt men, allting. Mm.
Ja, men just därför så den är ju inte flåsig. Alltså förhållandet mellan dem blir ju inte sexuellt om man ska liksom, de går ju inte över, alltså han är ju inte så här flörtig med henne liksom.
Han är väl lite mer längtande kanske, trånande typ, men det är inte det här kladdiga på något sätt. Det finns ju någon sorts respekt i det på något sätt.
Det är inte liksom American Beauty med Kevin Spacey.
Nej, som kom några år den känns tidigare. Ju lite mer förlegad på något sätt. Men också intressant när jag kollade på Lost in Translation, för att visst, det är ju speciellt, det här är ju ingen nyhet att man är väldigt impressionable. Man är väldigt så här, känslig för nya intryck och liksom, mycket av ens estetik definieras ju när man är i sena tonåren. Och det finns väl också till och med vetenskapligt bevis, tror jag, att man liksom kan inte svårt att ta till sig musik eller kulturupplevelser på samma sätt efter 25 som innan 25. Och det är också därför man ser att många människor typ slutar lyssna på musik efter 25. Alla bara, det var bättre förr. Man bara, nej, det var du som var ung. Ja. Alltså, det var inte bättre.
Du var bättre förr.
Ja, fast du hade bättre lyssnande förr. Liksom. Du var mer intryckskänslig. Vissa av oss fortsatte ju att vara nyfikna, men det är ju många som inte är det längre. Och visst, det är ju svårt att få tillbaka den där känslan som man var så här, 18 till 22 kanske och tog emot. Jag menar, de författarna jag läste då som jag var besatt av, typ så här, Jelinek, Margrethe Duras, som jag läste jättemycket i gymnasiet, Gertrude Stein, alltså det var mina stora inspirationer när jag var så där runt 20, och det har ju påverkat mitt skrivande jättemycket än idag. Jag tror man kan se det än idag, även om jag inte har läst dem på 20 år, för att jag läste dem så mycket då, och det var då man liksom formade sig själv typ.
Men gud.
Det är väldigt tydligt tycker jag just med Lost in Translation, för att jag har inte sett den på så länge, så det var så många, alltså nästan varenda scen i den jävla filmen mindes jag. Alltså nu är det ju lite speciell film, för det är väldigt så här, starka scener, det är väldigt så här, korta, verkligen scener typ, nedslag, miljöer, alltså det är väldigt så här, tydliga, och jag kunde nästan minnas varenda scen. Jag bara, ah just det är den här scenen med mig i arkaden, ah det är den här scenen på den här festen, alltså jag mindes allt i den jävla filmen, och jag vet inte hur många gånger jag sett den, men inte, så här, inte mer än 10, alltså så, kanske 3, jag vet inte, men jag mindes hela filmen, och det var väl för att jag var så pass intryckskänslig ålder liksom. Ja. Men det någonstans måste det också betyda att jag har den här filmen undermedvetet i mig. Att jag går runt med den här filmen i mig liksom. Ja. Och kanske påverkar min syn på saker och ting. Alltså på någonstans har det påverkat mig. Den ligger ju där som en trädring i mitt liv på något sätt.
Ja. Men ungefär, alltså den kom ju, jag var ju väldigt nervös för några månader sedan när det utbasunerades att Lukas Moodysson skulle släppa Tillsammans 99. Alltså uppföljaren. För att den originalet kom ju år 2000.
Ja, och den har jag sett också många gånger.
Så många gånger. Jag älskar den. Nu har jag inte sett om den på länge, men det är lite det som du beskriver, att den har varit väldigt påverkande för mig, fast jag inte så här ser honom så ofta längre.
Jag har varit den på väldigt VHS alltså. Ja,
ja, gud ja.
Men nu, jag hade affischen i mitt rum också.
Ja, nej, men till min förvåning, eller varför skulle det vara det, men till min stora glädje så har ju den här nya, alltså uppföljaren, fått väldigt fina recensioner. Så att jag kommer nog våga ta mitt filmpass och gå och se den.
Ja, men vi kanske ska se på den antingen tillsammans eller se på den och prata om den sen.
Ja, det är väl jättebra. Jag tycker, jag blev så charmad för att han berättade i DN, din tidning förresten, grattis.
jag äger den nu.
Jättefina, ja. Din jättefina intervju eller reportage där med, påminn mig, vad heter hon?
Constance Debré. Nu sa jag det lite extra franskt, men Constance Debré som jag intervjuade, den franska.
Jag kommer tillbaka till franska snart, men det var en geniintervju. Jag gillade den för att
tack.
Framförallt så la jag märke till, jag blev jättenyfiken på henne. Sånt är ett bra grundkrav för en intervju om en författare. Men också tycker jag det var så fint balanserat hur du vävde in miljön som hon befann sig i. Under intervjun. Kul. För det kan bli så himla pinsamt. Allt så här. Ulf Lundell sträcker sig fram och tar från sin kaffe. Blickar på mig snett. Så här, att, och så är det inget. För att, ja, nej, men det där började för ett par decennier sedan, att man vill så här porträttera, att man vill liksom måla upp scenen för intervjun, liksom sätta läsaren i samma rum typ. Men jag tyckte att det här hade ett så himla syfte med hennes personlighet att göra också. Ska inte avslöja fint. Mer. Men det var verkligen inte ett sökt bild språk tyckte jag.
Ja, vad glad jag blir.
Så, men i alla fall i din tidning DN så läste jag, vad var det jag läste nu? Jo, i intervjun med Lukas Moodysson där så berättade han om att han fick en Minolta-kamera, alltså en stillbildssystemkamera av sin pappa när han var ung. Han ärvde den. Och det objektivet från den kameran är det han filmade den gamla och den nya tillsammans filmerna med. Så att den har den här, den har liksom samma optik, alltså samma look literally som den gamla filmen.
Och det är ändå nice. Uppnått.
Ja, det är super nice. Och det känns som sån dedikation att så här, för det är otroligt mycket svårare att filma med ett fast stillbildsobjektiv. Den har liksom mycket kortare skärpedjup, och det gör ju att man, om man gör bort sig, så måste man slänga bort en tagning, även om de som spelar jättebra, så måste de liksom, ja, det går inte att använda om det är ur fokus helt enkelt. Men det ger en, det är så här bra att minnas när folk så här, nej, men jag använder mina prylar som jag ärvde typ, och så tar det sig in i en stor produktion. Sånt är alltid väldigt, väldigt läckert.
Det är lite din stil. Du är ju känd för att du har köpt keyboards av Josefin Nilsson till exempel.
Jajamän.
Känd från podden. Ja. Från Ian Busk Singers alltså. Josefin.
Och piano från Hasse Alvidsson. Oj, oj, oj.
Just det.
Men det pratade vi om redan förra veckan. Jag kan inte dra det så ofta, den anekdoten. Men
fortsätta samla på lite proveniens på dina instrument.
Men jag ska fortsätta med franskan också, lovade jag. För att nästa helg drar jag till the City of Bedbugs, alltså Paris.
Åh nej, stress.
Stressen.
Vägglösens huvudstad.
jag har sett YouTube-klippen, jag har gått kursen, jag vet hur man inte tar med sig dem hem, helt enkelt. Så att det...
Ja, jag hade vägglöss för 2 år sedan, och jag ska säga dig, något av det värsta jag varit med i mitt liv. Så jag hoppas att ni lyckas undvika det här. Jag hoppas det är snö när ni kommer tillbaka. Så kan ni bara lägga grejerna i snön. Och så är det problem solved.
Ja, men exakt. Vi går in i ett torkskåp. Är där i 3 timmar. Men
flytta in.
Det är oroväckande är att de heter sängbugs på engelska. Och vägglöss på... Är det som att de flyttar bort från sängen in i väggen? Det låter mycket mer allvarligt att ha dem i väggen än i sängen. Ja,
de rör sig längs väggarna, men de trivs ju i sängen med blodet. Ja, jag kan berätta någon annan gång om när jag hade vägglöss. För det är
perfekt.
Väl, men vi kan ta det. Vi får se att du, hoppas att du inte får vägglöss.
Ja. Men jag ber att få återkomma med en trevligare rapport därifrån. Jag ska nämligen se... Alltså vi åker dit på fredag på en liten honey trip, om det är ett ord. Och
kul.
Onsdag, alltså 2 dagar... Verkligen. Onsdag, alltså 2 dagar tidigare, upptäckte vi att det är vernissage på en samlingsutställning av Mark Rothko.
Nej, vad kul.
En av mina... Det kan vara en favoritkonstnär, jag vet inte. I alla fall en superikonisk kolorist från USA, som bland annat har målat stora kapell och så här kända stora andliga verk.
Själv för de enorma, typ blåa tavlan, röda tavlan.
Ja. Exakt. Alltså chefen i Mad Men köper en sån.
Just
på 60-talet. Det är väldigt hippt redan då. Men en sån där tavla kostar liksom säkert flera 100 miljoner. Liksom. Ja. Och nu är det Louis Vuitton Foundation som ligger borta i den här västra skogen, som slänger otroligt mycket pengar på den här. Så det känns som en så här once in a lifetime tillfälle att se den här.
Det är värt att offra lite vägglöss för det där.
Ja, ja, ja. Vad är lite kli liksom för det?
Kli bakom öronen för en Rothko.
Ja. Ja, men
med de orden,
ja.
Vi ser med de om orden kom... så rundar vi av veckans avsnitt.
Det gör vi. Tack alla som kom på livepodden, och vi hörs snart igen.
Tack för att ni lyssnade och tack för att ni tipsar alla era vänner om vår podcast. Hej då! Vi hörs nästa vecka! Hej då!
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.